Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vännerna på vågen önskar god fortsättning. Rögle fortsätter vinna mot Frölunda efter nummer 90s hat-trick. Ta kontakt med oss på vågen och se vad vi har för tricks under hatten. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Hej och välkomna till 2022 med Röglepodden. Ja, jag vet. Vi är lite sena på pucken här. Det är ju faktiskt 50 januari när vi spelar in den här dagen. Linus Hallin och jag, Mattias Hjelm. Men vi har ju inte snackat på ett bra tag. Och under det här bra taget så har det hänt oändligt mycket i Rögle sammanhang. Det händer ju massor från dygn till dygn. Och då kan ni ju bara tänka er under några veckor, Linus. Ska vi försöka snabbt bara göra en sammanfattning av allt som hänt?
Ja, det blir ett tufft uppdrag för mig, men jag kan försöka.
Vi kan hjälpas åt.
Ja, det kan vi göra. Cam Abbott har förlängt sitt kontrakt. Chris Abbott har förlängt sitt. Everberg har också skrivit ett nytt avtal med Rögle som innebär att han blir kvar i klubben oavsett, för där finns inga outs för utlandet. Oskar Stål-Lyrenäs har också förlängt. Junior-VM fick ställas in efter covidfall, och det innebär att Marco Kasper och Kalle Klang är tillbaka i Rögle tidigare än beräknat. Bland annat. Sen då har det blivit publikrestriktioner igen och coronakaos i SHL och ja. Ni hör ju själva.
Jag tror att du fick med allt på listan, utom kanske den lilla detaljen att Rögle har ena benet och ena skridskon i CHLs final.
Just det, du tänker på själva matchen också som har spelats. Den lilla detaljen, ja. Det har vi också en del att prata om.
Ja, och några SHL-matcher dessutom, där det har blivit ömsom vin och ömsom vatten, eller tvärtom kanske man ska säga.
Ja, så är det ju. Efter Rögles förluster mot Djurgården och Leksand så var det ju ganska tydligt att det var ett lag som kämpar för att hitta tillbaka till någon slags strukturell identitet. Det låter tråkigt, men det är precis det handlar om ju, för att det spretar i Rögle under slutet av året och kring jul där. Och sen i årets sista match mot Oskarshamn så studsar man upp, vann med 3-1 och började även 2022 med en seger i den här CHL-semifinalen mot Frölunda. Och jag var försiktig med, och jag skrev krönika efter både Oskarshamn och Frölunda, jag var försiktig med att dra några stora jätteväxlar av den här insatsen mot Oskarshamn med tanke på att det har hackat så pass mycket i Rögle senaste tiden innan den matchen. Men jag tycker att insatsen vi gör mot Frölunda är ett statement som ändå förkunnar att man är på väg ur den här spelmässiga formsvackan, för poäng har de ändå tagit längs vägen.
Vi måste nog faktiskt säga det att vi saknar ju en spelare här. Innan vi kastar oss över CHL-semifinalen och Ted Brithéns jättesuccé, hattrickmakaren, så står det en tom mick här, och det är inte din mick, Linus, den här gången.
Nej. Skönt för mig.
Ja, du har ju fått en del skit här av oss när du inte har varit med. Nu har du chansen att slå tillbaka utan att han kan försvara sig. Han, denne sportchef Daniel Roth.
Jag väljer faktiskt en annan väg. Nu har det precis varit jul och sånt, så jag är alldeles from av mig. Jag säger bara att det blir kul nästa vecka, för att då är vi fulltaliga. Och det ska bli kul nu också, såklart.
Ja, det ska det faktiskt bli. Daniel Roth är alltså inte, har inte möjlighet att närvara den här onsdagen. Men nej, han kommer tillbaka med nya krafter och nya underfundigheter. Var så säkra på det. Linus Hallin och jag, Mattias Hjelm, alltså ska försöka ta oss igenom det som är värt att ta sig igenom nu. Ja, det är mycket. Ni förstår. CHL, semifinalen. 5-3 mot Frölunda. Rögle vände 0-1 underläge till 4-1. Sen blev det 4-2, 4-3, två snabba Frölunda mål. Och sen 5-3 som blev slutresultatet. Och returen då alltså i Göteborg kommande tisdag. Där hela ska avgöras. Om Rögle som debutant i CHL tar sig ända till final. Om nu den matchen blir av, vill säga. Vi återkommer till det med coronakaoset.
Ja, men det var en, som vi var inne på, någon slags fortsättning och utveckling på Oskarshamnsinsatsen, tyckte jag. Dels mötte man ju ett starkare motstånd, men också en delaktighet, ett ansvar som har legat väldigt tungt på första kedjan med Tambellini, Everberg och Bristet är inte lika tungt på den trion längre, tycker jag. Jag tycker att man har fått ihop en ganska intressant sammansättning i kedjorna nu som helhet, vilket också har visat sig med spelare som klivit fram och tagit mer offensivt ansvar. Jag tänker på Linus Sjödin till exempel, som har flyttat upp i hierarkin nu, tagit den chansen, gjorde ett jättefint mål mot Oskarshamn. Även om Filip Granat inte har gjort sitt första SHL-mål nu, så har han tagit ett väldigt stort steg, tycker jag, ut rent kvalitetsmässigt. Han har bidragit med energi hela tiden när han varit inne, men det har varit lite så här som juniorer gör ibland, om du och alla ni som lyssnar förstår hur jag menar. Man kommer in, man åker så snabbt man kan, man liksom gör allt man kan av varje sekund man får visa upp sig, och sen så dumpar man ner pucken och åker och byter liksom. Ibland för att man har fått direktiv av att göra just det. Men Filip Granat nu har ju börjat skapa saker på egen hand. Bidra till att det blir längre anfall för Rögle. Helt enkelt tagit större plats.
Och faktiskt kanske jag inte ska säga, men inte alltid man ser det. Det är en kul spelare att titta på. Så där irrationell i sin speltid. Rightfattare som han är, nästan automatiskt något avig. Teknisk, vänder och vrider snabbt. Gillar att vara kreativ så. Det är ju inte alla som har den spelstilen. Sen är han inte så förskräckligt lång heller. Så han har ju en kompakt stil på något vis.
Nej, för att förtydliga så är han ju, det är ju en av, jag tror jag gjorde en text med honom där vi konstaterar att det är SHLs kortaste spelare. Men jag tycker att när han vågar hålla i pucken mer och utmana mot sin försvarare, så blir han blir bättre av det, för att han... De har så svårt att få tag på honom när han rör på fötterna, vilket ofta frigör utrymme för andra, för man måste nästan ibland gå till och med dubbla på honom för att, alltså nere i sarghörnen och så, för att få tag i pucken. Och fortsätter han på den här vägen så blir det nog svårt för Marco Kasper, som då när han visserligen precis kommer tillbaka från JVM, men han var ändå extra för att vara senast, så att det är svårt att ta bort Filip Granat och laguppställningen just nu i alla fall för Rögles ledarstab.
Och det kan väl vara på sin plats också att ge den här fjärde kedjan där Filip Granat ingår i nu lite mer boost och vad säger man, cred för deras insats. Det var ju faktiskt den kedjan som trummade igång först mot Frölunda, och var de som etablerade tryck i sina två första byten, tror jag det var. Så att de ledde ju laget från start någonstans med Mattias Sjögren och Tyler Kelleher också då i den kedjan.
Ja, men det känns ju som att Sjögren håller både liksom unge Granat och en Kelleher med stukat självförtroende i handen och hjälper dem framåt. Jag tycker Tyler Kelleher, som vi har kritiserat under säsongen här och med all rätta, tycker jag, för att han har inte synt så mycket som han borde med den rollen han var tilltänkt att ha i laget. Även om han är i en fjärdekedja nu, tycker jag att han de senaste matcherna har sett betydligt bättre ut. Och sen också då, för att liksom knyta an till det jag sa innan om att konstellationerna ser rätt ut, så är det ju spännande det Rögle har gjort med Obetén tillbaka in som center. Det var ju bara en tidsfråga. Att man då valde att lyfta ut Ludvig Larsson som forward. Nu gjorde han och den enheten med Oskar Ståhl Lyrenäs också en väldigt bra match. När första kedjan inte ser inte så mycket som tidigare, så finns det nu andra som kuggar i och levererar.
Och eftersom min paradgren är övergångar. Och du nu...
Tycker du?
Och du har nu nämnt Ted Britén och Ludvig Larsson och Oskar Ståhl Lyrenäs. Då är vi där. Ted Britén tillbaka i gammalt gott slag. Linus, du hade ju en längre intervju med Ted Britén, centerstjärnan, en av SHLs bästa spelare i början av december, 8 december tror jag det var, där Ted Britén berättade om sitt tuffa, stukade år med corona två gånger om och en panikångestattack som gjorde att han fick ringa efter ambulans och skador och tufft med självförtroendet. Och sen, nu då, hattrick mot Frölunda.
Ja, men det skrev det i krönikan också kanske. Han har pratat öppet liksom om mentala hinder som man måste ta sig över för att kunna prestera på den nivån som han vet att han kan och som alla har sett honom spela vet finns i honom. Och kanske var de här tre målen kanske räckte det med egentligen med det där första ett stort steg på vägen för honom mot det där. Och jag tyckte väl egentligen att det började för ett par omgångar sen att han har börjat se ut mer som sitt gamla jag. Sen självklart det är ju en bra bit kvar tills den höjden och den piken som vi har sett honom tidigare säsonger. Men innan dess var det ju stor skillnad. Då såg man inte mycket av Ted Britén. Så att, det blir intressant att se när de kommande omgångarna här om han fortsätter på den inslagna vägen.
Och just i hoptussandet med honom och Ludvig Larsson, Oskar Ståhl Lyrenäs. Ståhl Lyrenäs har ju verkligen gått från klarhet till klarhet ju längre säsongen har gått. Ludvig Larsson varit stabil hela tiden. Och jag vet att du har gjort en intervju med Ludvig Larsson där han får prata om hur han upplever det att vara ute på en kant. Och ja, jag ska inte gå händelserna i förväg här, men ja, det finns någonting här att bygga vidare på hos de där tre.
Ja, men... När man ser den på papper, alltså så länge Ludvig Larsson, det är ju första gången han flyttas ut där i karriären, alltså på en vinge, på riktigt, som han själv uttryckte det. Och det är ju en omställning, men med tanke på de förutsättningarna så såg det ju jättespännande ut, framförallt mot Frölunda. Det är ju tre spelare som jag tror, ja men tänk och hockey ganska lika, det känns som det är tre kloka spelare som kan följa liksom en uppsatt plan som man snackar ihop sig om utan att och liksom flänga för långt utanför gränserna. Jag tror det är tre spelare som vill ha lite struktur i tänk och lite struktur i hur man samarbetar och sådär. Sen ska man också komma ihåg att alla enheter kan blixtra till och göra riktigt bra matcher. Det är ju på sikt nu som vi får se om det är en hållbar lösning eller om man helt enkelt då tänker att nej, men Ludvig Larsson ska nog vara tillbaka in i mitten här. Det kan ju vara så att om två veckor så tänker man att det börjar bra men det blir inte som vi hade tänkt oss och så vill man ha tillbaka honom och så får man hitta på något annat. Men initialt så är det ju, tycker jag att det ser intressant ut.
Och som av en tillfällighet.
Gissa vad som ska komma nu!
Har väl du kanske pratat med Ted Britén också den här dagen?
Det har jag. Jag var ute på Rögles onsdagsträning i den icke så varma träningshallen. Och efter det så pratade jag med Ted Britén och jag börjar med att fråga honom hur hans känsla är just nu.
Jo, men det är klart det känns bra. Jag har känt att de senaste 2-3 veckorna har det känts bättre och bättre. Och då i den vevan då jag kände att jag började känna lite mer som mig själv igen. Det var då jag sa också att jag kunde vara redo att spela center igen och ta det ansvaret. Och att ha kommit in och spelat nu med Ludde och Oskar i en bra kedja. Få riktigt skickliga spelare att spela med och vi har riktigt roligt tillsammans. Så är det kul att få lite utdelning tillsammans också. Och, ja, det är skönt.
Du har ju tidigare när jag har intervjuat dig pratat om mentala grejer och aspekter som du behöver ta dig förbi. Var befinner du dig i den processen idag skulle du säga?
En pågående process. Jag känner väl att som jag sa, jag har tagit steg för steg hela tiden. Och enda skillnaden egentligen som har varit senaste tiden det är väl att jag inte har känt någon stress i kroppen. Just hur vardagen är och hur det är inför matcher och Många sådana aspekter. Så att, på så sätt så håller ju kroppen och knoppen ihop på ett annat sätt. Så det är väl egentligen det enda som jag känner verkligen som jag nästan kan ta på. Att det är stor skillnad.
Du var inne på kedjan med Ludvig Larsson och Oskar Ståhl Lyrenäs. Beskriv ert samarbete och känsla så här långt.
Ja, men vi har ett bra samarbete. Det är två hårt jobbande spelare som jag spelar med också. Vi vill spela med puck och jobbar hårt för varandra. Och pratar dagligen om lösningar vi kan göra där ute och bygga en kemi under en längre tid förhoppningsvis. Så, två riktigt bra målskyttar också. Nu fick jag göra mål igår, men generellt sett så är det riktigt bra målskyttar. Så kan vi sätta upp varandra till riktigt bra lägen så har vi nog mycket att kunna bidra med.
Apropå just det hattrick mot Frölunda i den första CHL-semifinalen, vad betyder det för dig att göra de tre målen?
Ja, men det är klart det känns skönt. Jag hade något läge där innan jag fick göra mitt första som var nästan så att det blev lite ängslig när jag fick ett så pass bra läge. Hade jag fått sätta den andra pucken innan det läget så hade jag säkert satt det läget också. Så det är lite sådana grejer som gör rätt så mycket. Och just i den processen man har tagit så är det ju många gånger man har kanske tvivlat på sig själv rätt så mycket också, men man vet ju om att innerst inne så har man någonting i sig och det gäller bara att vara ödmjuk inför att varje dag kommer inte gå så där heller, utan man får jobba hårt och då kommer belöningar.
Och vara tillbaka som center då, vad känner du kring det?
Ja, men det är ju där jag har spelat nästan hela min karriär, så det känner jag att var vingar, det känner jag väl att jag gjorde helt okej. Sen så är det ju många timing-grejer som man hade behövt göra över tid för att vara som bäst där. Men jag känner väl att mitt spel och min åkning och mitt sätt att tänka hockey passar så mycket bättre som center. Så det känns bra.
Och tycker du att det sett ut lagmässigt om vi tittar kollektivt? Seger mot Oskarshamn och sen då seger mot Frölunda. Vad är det som har stämt i att spela i de här två senaste?
Ja, men om man tar efter jul så var det väl lite halvknackigt. Vi hade några borta där också som det satt sina spår lite grann också. Och fick väl inte spelet att stämma, men allt eftersom så har vi kommit in i det mer och mer. Och jobbar mycket för varandra hela tiden. Och fler killar som får utdelning och många bitar som faller på plats. Och det bygger ju ett självförtroende i hela laget så på ett helt annat sätt. Så, vi har ett god känsla inför kommande matcher här också och det ska bli kul.
Och närmast på tur är ju Växjö på bortaplan. Hur ser du på den utmaningen?
Det är en tuff bortamatch. Det vet vi om sen tidigare. Vi har haft många duster mot dem och just i deras rink så är det väldigt speciellt att spela. Så, likadant där, ha en stor ödmjukhet och jobba hårt för varandra så vet vi om att vi har alla möjligheter att kunna gå innan ur en sån match också. Så det ska vi försöka göra.
Ja, Linus, för det är ju faktiskt så att även om det pekar åt rätt håll nu för Rögle så pekar inte allt åt rätt håll, eller i alla fall inte självklart åt rätt håll. Det finns en del frågetecken i laget även om det blev seger mot Frölunda och även Oskarshamn innan i SHL.
Ja, det tycker jag. Det är ju dessutom två, vi är inne på det i intervju med Beteende av Växjö nu, och sen då blir det ju Färjestad som Rögle får möta hemma på lördag istället för Timrå som ju inte kunde ställa upp eftersom de hade Covid-19 i truppen. Så det är två tuffa utmaningar nu. Men här om jag tittar liksom på spelare för spelare i truppen så hittar man frågetecken på ett gäng. Jag tycker de flesta av mig landar på backsidan. Eric Jelina, sen han kom tillbaka, vissa matcher har varit pretty solid liksom. ja, men helt okej, sett stabil ut. Men generellt så tycker jag att han inte är på de höjderna som han var förra säsongen när han spelade med Seider. Sen har han ju själv pratat i intervjuer med oss om hans stökiga liksom, första veckor med jetlag. Han åkte på den här smällen, han fick jättetacklingen. Var det mot Luleå eller Skellefteå? Det var nog strunt samma, han fick en jättetackning där uppe i norr någonstans, vilket gjorde att han hade liksom stök med det någon vecka efter, och sen så var det först någon match senare eller någon vecka senare som han kände sig 100% igen. Så han har haft en hackig start rent så här fysiskt i Rögle, men jag tycker även nu de senaste matcherna så, även om det är hyggligt stabilt, så hade jag ändå förväntat mig att han ska lysa starkare och ta ännu mer plats och bidra ännu mer. Så att Där finns mer att hämta ur honom. Och det vill ju till om Rögle ska nå sina målsättningar och gå hela vägen, vinna guld. Så måste man ha en backsida som är ruggigt bra. Och just nu så är det frågetecken även för ett par andra spelare, tycker jag. Ryan McKiernan har efter sin jättestarka start, inte minst produktionsmässigt, det har ju stannat av den delen hos honom om vi tittar på SHL. Och sen är det väl samma läge som Jelena där också. Ser inte honom lika mycket. Jag tycker inte han bär lika mycket puck eller frontar det här laget. Och Tony Sund är ju ett annat exempel på det. Och det är ju egentligen om vi tittar på Jelena, McKiernan, Sund. Vilken kategori backar av det? Är det?
Ja, det är toppbackarna.
Det är det ju. Och det är det jag menar. Alltså att för att Rögle ska nå hela vägen så måste du uppbetakta, tycker jag.
Det kanske kan gå hela vägen i CHL på nuvarande basis. Men som du säger, ska det gå hela vägen i SHL och över ett långt slutspel där det är bäst av 7 matcher och flera serier, då kommer agnarna att hållas från vetet. Eller det brukar vara så i alla fall.
Ja, men jämför med förra säsongen, Rögle gick till final då. Då hade man en Jelena i storform liksom bredvid Seider. En Seider som föll ifrån lite efter den första SM-finalen då. Men generellt under hela slutspelet var superb. Och Niklas Hansson som gjorde en fantastisk säsong. Lägger du liksom de vågskålarna mot varandra så ser man ganska tydligt att den liksom, det är stabilt, men frågan är om liksom stabilitet räcker hela vägen. Det måste nog liksom vara mer spets på backsidan.
Ja, och innan du går vidare på listan, om det nu finns någon mer på din lista, jag ser ju inte den för jag har baksidan framåt från ditt pappersätt. Det är ju också så att man kanske inte ska sticka iväg för mycket så här. Ja, det var seger mot Frölunda. Ja, det var seger mot Oskarshamn. Men innan dess då, det var förlust mot Leksand och mot Djurgården hemma. Och innan dess, det är ju inte så att innan uppehållet att Rögle manglade motståndarna. Man var en bra bit ner i formtabellen innan dess också. Så en match är ingen match kanske. 2 matcher, början på en trend. Men det är ju verkligen inte så att 2 segermatcher säger allt.
Nej, det är det inte. Därmed tycker jag att man har lärt sig känna igen när det här Rögle-laget hänger ihop. När de kuggar i varandra, när det finns en självklarhet i deras pressspel i offensiv zon och uppspel och allt sånt där. Det fanns skönhetsfläckar mot Frölunda när man slarva gånger 2 tyckte jag, när man hade 4-1 som blev 4-3. Nu fixar man ju det här 5-3-målet i slutändan som gjorde att man har ett fint läge inför returen. Men rent helhetsmässigt så tyckte jag att Oskarshamnsmatchen, ja, men framförallt Frölunda-matchen var ett exempel på det liksom tidigare versionen, början av säsongen versionen på Rögle.
Samtidigt som, för att nu bäser jag väl Rögles insats ännu mer, men jag tycker ändå man ska ha med sig det att Frölunda då inte har spelat matchen 14 december. Rögle kom in till den här matchen med, om jag nu räknar rätt, 7 raka segrar i SHL och slutspelsammanhang mot Frölunda. Så man har ju ett mentalt jätteövertag på just Frölunda som säkert spelar roll och är en parameter att ha med sig. Så jag tycker nog att man ska se ett par matcher till mot andra motståndare och andra topplag för att verkligen slå fast att men nu är Rögle tillbaka fullt ut.
Jag håller helt med dig. Det finns positiva aspekter som vi har pratat om och belysa. Men det är, de är liksom på väg någonstans. Men det är för tidigt att säga att de är framme. Som du säger, att nu är de tillbaka där de var innan spelmässigt. Det behöver ett par matcher till för att liksom kunna slå fast det.
Fanns det fler frågetecken rent spelarmässigt än de du nämnde?
Ja, men inte som jag tycker är så här värda att ta upp och prata om riktigt. Det är klart att inte alla spelare utropstecken. Anton Bengtsson har ju varit dominant under stora delar av säsongen och är inte lika dominant längre. Men jag menar, Det kan man ju inte kräva av en spelare att han ska driva ett lag över 52 SHL-omgångar plus COL. Och han har inte varit dålig på något sätt. Han har varit bra, men han har inte varit lika liksom, lysande dominant som han var tidigare. Så att det är, nej, jag tycker att listan slutar nog där faktiskt.
Vi stannar på spelarlistan där och byter ämne för ett annat stort ämne nu och högaktuellt, tyvärr får vi säga, är ju covid-19 och coronasmittan som skenar överallt i världen och i Sverige, och skenar kanske ett starkt ord i SHL-sammanhang, men ja, det har ju kommit in smitta i många lag nu i alla fall, och det gör ju att Johan Hemlin, sportchefen för SHL, har ju ett evinnerligt pusslande för att få ihop schemat och flytta matcher fram och tillbaka och byta motståndare nu mot sen och så vidare. Och han satt ju på plats också och såg, satt ju bredvid oss på pressläktaren och såg med ena ögat på matchen, kunde inte koncentrera sig fullt ut för att det andra ögat behövde han ha ner i telefonen och i papper och i spelschema för att pussla.
Ja, men det är ju en skrev det i krönikan efter Frölunda-matchen också, en sån här obehaglig déjà vu-känsla mot i fjol när det är matcher som flyttas och det är lag efter lag som drabbas av att få in den här smittan i sin omklädningsrum och tvingas liksom pausa verksamheterna. Och det känns som det har gått så otroligt fort den här gången. För tre veckor sedan har ni, nästan tre veckor sedan har ni spelat in förra avsnittet. Eller det är precis tre veckor sedan kanske. Strunt samma, då var det inga publika restriktioner till exempel. Och det kändes inte som att det var någonting som var super på gång heller just då, om jag minns rätt. Och sen helt plötsligt nu så har det gått från att det blir ökad smittspridning, det blir fler restriktioner. Rögle får vi bara ta in, vad är det, 1400 ungefär på sina hemmamatcher. Till att man snarare går och oroa sig, vänta på att det ska komma ännu fler restriktioner just nu än att det lättar upp. Så att det har svängt åt fel håll otroligt fort.
Det har exploderat. Jag tycker att vi tar och lyfter in ytterligare en intervju redan nu, eftersom jag ringde upp Johan Hemlin just och kollade läget med honom, hur det är för honom och hur det ser ut, ja inte hur det är med honom, men hur det ser ut för att få ihop spelschemat och om det går att få ihop det. Det går än så länge, men så här svarade han på mina frågor.
Det går att få ihop. Problematiken just nu är ju att man kanske bygger upp en lösning så kan den raseras inom 48 timmar för att man har ny smitta. Men man kan säga att vi delar upp det hela i tre perioder. Där den första perioden är tiden fram till OS. Där kan man modellera till viss del, man hittar nya speldagar, man kan hitta någon lösning. Så försöker vi att vi inte gå in så mycket i period två, det vill säga under OS-uppehållet. Vi lägger några matcher där, men då är det med klubbarnas goda minne och vi har lite kontroll där beroende på sen hur OS-uttagningarna ser ut. Så där kan det bli att matcher hamnar men sedan kommer flyttas igen på grund av OS-uttagningen. Period tre, det är tiden efter OS-uppehållet och där försöker vi att inte göra någonting. För där ligger vi ganska tajt med speldagar. Serien drar sig mot sin avslutning. Så där försöker vi snarare hämta någon match och lägga i första delen nu i perioden innan OS, om den möjligheten finns.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Om det här fortsätter och lag drabbas och det blir ännu fler matcher som måste flyttas, kan det bli pannkaka av hela återstoden av säsongen?
Pannkaka beror i sådant fall på att det blir rörigt. Det vill säga att man flyttar matcher fram och tillbaka och få nya datum. Det blir väldigt rörigt för publiken, för organisationerna. Men får vi inte ihop antalet matcher med lediga speldagar, då måste man öka antalet lediga dagar. Och det innebär att man då får skjuta avslutningen av säsongen.
Så säsongen kan bli längre, men den ska genomföras och med, också med antalet matcher som det är tänkt i slutspelet?
Ja, planen är att grundserien avslutas först och främst. Det är det primära. Sen när man kommer till slutspelet, då finns det möjligheter att komprimera dagar. Vi har redan förberett formatändringar och man kan titta på att skjuta slutspelet. Men där är vi inte ännu, utan det är bara att vi måste göra den planeringen och ta höjd för den. Om utifrån att vi står inför det läget om ett par månader.
Rögles match mot Timrå på lördag får flyttas fram eftersom det då finns fall i Timrå. Och nu har ju beskedet också kommit att Färjestad kommer till Ängelholm på lördag istället. Är det fler matcher framöver där Rögle är påverkat?
Ja, det kommer att vara. Men nu hittar vi en lösning där klubbarna själva tog initiativ, där Färjestad då var på gång och skulle spela mot Skellefteå och Rögle stod för att säga tomma i det här fallet, och där kunde vi hitta en lösning. Sen har vi lite interna planer klara, men för att inte gå ut med datum som vi får korrigera, så måste man ta det i en viss ordning. Man kollar med logistiken, man kollar med arenor, man kollar med tv-bolag, vi kollar med lagen. Det måste gå vissa steg innan vi kan lägga ut en match. Och här och nu i pratande stund kan man säga att det är två matcher som vi sitter med av Skellefteås match och tittar var vi ska lägga in dem. Så att läget är under kontroll. Det är bara att det blir återigen väldigt rörigt för organisationen, för publiken, när det flyttas matcher fram och tillbaka.
Men publiken, hockeyfansen, behöver inte oroa sig för att det inte kommer bli något totalstopp i verksamheten?
Nej, inte i dagsläget. Sen vet varken jag eller någon annan vart den här pandemin kommer att ta oss. Men hockeypubliken ska veta att vi gör allt för att få ordning och reda på det här på ett strukturerat sätt. Men tyvärr så styr vi inte över pandemin, utan den kan ju slå till i olika skeden, vilket gör att vi får omgruppera hela tiden.
Det har han ju så rätt i. Pandemin styr ingen över och kan ju omöjliggöra saker, men än så länge så arbetar man för att lösa från SHLs håll och från klubbarnas håll och ihop dem med tv-bolagen, för det är så många aktörer det här som ska läggas i pusslet för att lösa det. Men än så länge har man lyckats med det. Men Johan Hemlin nämner ju också detta med OS som kommer in, som vi ju faktiskt inte än per idag kan säga med 100% säkerhet att jo, det kommer att bli av. Men om vi förutsätter att det blir av då, så jaha, hur blir det då? Kommer SHL-spelarna till slut att åka? Ja, per idag. Och vilka kommer då att åka? Och hur drabbar det lagen? Och om lagen då fortsatt blir smittade i omgångar och så är spelare på OS-uttagningar och så den röra som redan är nu. Ja, men ni hör ju. Mm. Det inte lätt det här, och jag förstår er som lyssnar att ja, men vad menade Johan där? Johan var klar och tydlig och konkret, men det är så pass mycket fram och tillbaka med osäkra faktorer som gör att det blir svårt att hålla isär allting.
Ja, men man är tillbaka i något slags dag för dag läge nu. Man brukar prata om det med skadade spelare. Det är dag för dag liksom. Man vet inte riktigt eller så väljer man att kommunicera att det är dag för dag, utan vi får se helt enkelt. Och det är ju samma läge här nu. Ja, Rögle ska möta Växjö torsdag kväll i Småland. Just nu, ja. Sen får man se imorgon om det blir match eller om den här smittan har liksom ställt till för Växjö eller Rögle. Tanken är att de ska möta Färjestad på lördag. Mm, just nu.
Just nu. Ja. Precis.
Får se på fredag eller lördag morgon. Alltså det är ju, man får ställa in sig på att det kommer att vara så här ett tag nu. Och det är frågan är liksom, går det för, det är ju en handfull, mer än en handfull klubbar nu de senaste dagarna, veckorna som har drabbats av detta. Frågan är, går det för någon klubb liksom ens glida igenom det här och inte påverkas och inte behöva ställa in egna matcher. Då återstår ju att se, men just nu så känns det ju tyvärr osannolikt.
Ja, det gör det, och det är ju nästan som att det kommer minst ett nytt lag, eller ett av de lagen som inte är smittade, som har blivit smittade dag för dag här. Matchen mellan Rögle och Frölunda i CHL kunde genomföras. Inget av lagen hade någon smitta, och inte i Rögle idag heller. Frölunda har vi inte varit i kontakt med, men vi antar väl att det är lugnt där också just nu. Det var därför jag sa också att returen spelas kommande tisdag i Göteborg, om den nu blir av. För att det är lite som du säger, Linus, har det nu kommit in i olika lag och de har mött varandra och det tar några dagar innan det liksom poppar upp, så är det verkligen långt från säkert någonting. Och skulle Rögle nu kunna genomföra de här två matcherna, ja, men då är det nästa vecka. Vilka ska Linköping möta? Vad säger jag? Linköping, de ska möta Linköping, som är ett av de drabbade lagen. Är Linköping redo? Nej, men alltså, det kan bli uppehåll och ja.
Precis, så är det, men jag tycker ändå det är imponerande att se vilken flexibilitet och framförallt, nu är SHL och klubbarna vana sen förra säsongen vid det här, att det kan bli ett tvärkast, men det är ändå så här, ja men Timrå kunde inte komma till England, då blev det Färjestad istället, och Färjestad ställer upp på det och skiftar fokus och åker till Ängelholm istället. Det går väldigt snabbt i svängarna, och hade det varit tvärtom att saker och ting skulle processas en massa och ta massa tid och att man inte kunde lösa saker nästan över natt som det är nu, då hade man ju stått i ännu ett ännu mer prekärt läge. Nu har man ändå en situation där klubbarna verkar köpa in på detta och fatta läget att okej, vi fick boka en ny flygresa dit, eller vi fick boka av det hotellet och boka det här andra istället. Men det är så det måste vara nu för att vi ska få ihop allting. Det är en positiv liten del i helheten för att den här säsongen ändå ska kunna slutföras och att det ska kunna spela slutspel i grundformat och så vidare i slutändan.
Och det är väl inte helt otänkbart att det kan bli en del resultat som man inte hade förutsett. När lag har drabbats i olika omfattning, olika länge, haft olika tuffa spelscheman. En del har fått utdraget, vissa får spela tätare förmodligen. Sånt kan ju påverka hur det faktiskt kommer att gå i mötena.
Ja, för att citera liksom Kalle Klang när han pratar om den här bubblan som JVM-spelarna skulle vara i men inte riktigt vara i på hotellet, så är det lite High Chaparral just nu helt enkelt.
Ja, tråkigt är det, men det är bara att facea the reality eller någonting sånt. Ja, hur det än är så är det i alla fall just nu så att Rögle ska upp till Växjö, och inför den matchen, Linus, så står du med ditt berömda träningsrapportprotokoll. På den punkten är det inte ett nytt, fast vi har skiftat år.
Nej, och det är inte så himla mycket nytt i Rögles lag heller, ska jag få be och upplysa dig och alla som lyssnar om. För att när Rögle tränar så var nu under onsdagen så gjorde man det som nämnts i akademihallen. Det var precis samma backuppsättning som i matchen nu senast mot Frölunda. Det innebär att Tony Sund är sjunde back, men nästan bara en lek med siffror eftersom Rögle rullar på backar ju mot Frölunda. Jag tyckte att Tony Sund spelar. De har inte tillgång till samma liksom istidsstatistik från CHL som från SHL, men känslan var att han spelar mycket. Och kedjorna då, Everberg, Tambellin i Bristet, Bengtsson, Brady Ferguson, Sjödin, en av de då relativt nykomponerade enheterna. Vi pratade om Linus Sjödin innan som har tagits upp på hierarkin och nu liksom slagit vakt om en plats där, i alla fall för tillfället. Sen då Ludvig Larsson, Telbotén, Oskar Ståhl, Yrenäs och Tyler Keller. Sen tränar Marco Kasper på Mattias Sjögrens position, men enligt dem rapporter och den information jag fick var det en rehabdag för Mattias Sjögren, och sen var Filip Granat där, och det som tredje länk, och det tyder också på att man låter Granat spela vidare och har Marco Kasper kvar som extra forward. På skadelistan Adam Edström och Erlen Lesund, och Det ska vi också nämna med Erlend Lesund, att det har gått en månad nu sen Rögle
just det,
kommunicerar ut att han blev borta en månad. Och han är inte med och tränar alls på is. Och det indikerar ju att utan att veta detaljer så indikerar det ju att det blir liksom längre frånvaro och så för honom. Och han är ju den spelare i Rögle, om man tittar på snittistiden, så är han den spelare som har spelat mest i snitt. De har fan varit med, och det är en tung pjäs som faller ifrån och då uppenbarligen kommer att vara borta längre än vad man först trodde.
En annan tanke jag fick nu när du läste upp det här. Det
vill du ha backparen förresten?
Ja.
Ska vi ta dem bara?
Ja, ta dem.
Ja, så får du ta din tanke sen. Ja, men om någon är nyfiken så är det då Jelina och Ekestol Jonsson, Valindo med McKiernan och Jonsson och Johannesson.
Som igår?
Ja.
Bra. Jo, en tanke. Finns det inte en liten trend här med Cam Abbotts eller jag tränarstabens sätt att matcha in spelare som har varit frånvarande eller haft någon skada eller haft en svacka, att man faktiskt inte per automatik går in och tar sin helgjutna plats man hade innan sin frånvaro? Jag tänker på Tony Sund nu. Jag tänker på hur det var med Ted Brithén och med hur det har varit för andra spelare också genom åren här. Är det inte en viss alltså riktning som Abbott styr det här i?
Jo, men du kan ha rätt där. Sen kan ju också förutsättningarna skilja sig rätt så drastiskt från fall till fall. Alltså om en spelare har varit borta en vecka eller en och en halv månad, då tror jag man tänker annorlunda jämfört med hur man kastar in dem. Sen Tony Sund har enligt det Rögle berättat för oss varit sjuk under en period. Ingen aning om han liksom är fortsatt eller har varit här lite påverkad av det rent flåsmässigt, och det är därför man har honom som lite sju även om man spelar en hel del till exempel. Sen tror jag också att det är lite individanpassat. Vissa spelare vill säkert vissa spelare kanske känner att för att komma igång igen så vill jag upp mina 15 minuter på match som forward liksom, för att och, så bara kasta in mig i hetluften snabbt, medan andra kanske känner att det passar ganska bra, och om man har haft en, kanske inte sjuk, men man har haft en skada, så passar ganska bra att ta någon match där man spelar lite färre minuter för att känna sig för lite.
Det kan ju också vara lite psykologi i det här, att de som varit inne och ersatt spelaren när spelare har försvunnit, kommit in, gjort det bra, så kanske inte Cam Abbott bara vill putta bort dem igen för att sänka dem, utan låta dem få visa att de ska ha fortsatt förtroende och låta självklara spelare kanske jobba upp sig igen. Jag vet inte. Det är jag som spekulerar bara.
Ja, återigen, individanpassat. Alltså det är skillnad om du har en Dennis Everberg som ska tillbaka in i laget. Då handlar det nog inte om att han ska jobba in och jobba upp sig. Utan det är nog skillnad på spelare och spelare där. Men jag förstår verkligen din tankegång och din tes.
Ja. Nu har ni fått tankegångar, teser, spekulationer och framförallt hur det har sett ut på träningen av Linus Alin. Vi släpper träningsrapporten då. Och gå in på den så populära, säger jag utan att ha en aning, punkten spaningar.
Mm.
För du har några.
Mm.
Och jag har också någon, men kanske inte kallad spaning utan mer notering. Men spaningar låter roligare, så vi tar dem först.
Ska jag börja då?
Absolut, du är tillbaka här, så att det är Linus först.
Ja, jag tänkte börja då med att hjälpa Daniel Roth med en grej.
Kul!
Jag hörde er i förra avsnittet såklart att ni pratade lite teckningar.
Just det!
Ja.
Jag kommer knappt ihåg det själv, för det var så länge sedan. Nej, men när du säger det så stämmer det.
Ja, jag kan inte lyssna heller. Men ni pratade om Rögles teckningsstatistik, och sen så pratade ni inte om Rögles individuella statistik på spelarna där, i vem som är bäst på att teka.
Det var ju en miss. Den missen hade vi inte gjort om du hade stått här.
Det vill jag inte garantera alls. Men jag har i alla fall plockat fram då vem som helt enkelt tekar bäst i Rögle och hur den statistiken ser ut. Och då är det är ju lite, man måste komma upp i ett visst antal teckningar för att liksom kvala in på den här. Det går ju inte om man har bara tekat som Anton Bengtsson till exempel tekat 43 gånger. Det är lite skillnad mot Brady Ferguson som har tekat 461 gånger hittills.
Ungefär som en målvakt som kommer in och står i en match har räddningsprocent 95,4 och sen toppar hela målvaktsligan.
Ja, eller 100, varför inte det?
Lite samma, lite ditåt du menar.
Ja, men om vi tittar på dem då som har kommit upp i en lagom summa teckningar, så är det Telbutén som har tecknat bäst hittills i Rögle, 57,60%, och det gör ju att han är högt placerad i hela ligan också i den statistiken. Ludvig Larsson tvåa på 51,59, så det är ganska stor skillnad. Adam Tambellini precis i kloss nästan med, ja, det är väldigt, sen är det ganska lite skillnad mellan de här. Men Ludvig Larsson tvåa, Tambellini trea, Brady Ferguson fyra och Mattias Högen femma. Men jag sa innan, Ted Butén har tekat 217 gånger. Han har ju varit borta en hel del, spelat 18 matcher jämfört med då Tambellini som spelar 29 till exempel. Leon Bristedt har tekat 70 gånger och har en procent på 62,86, så det är ju högt.
Mm.
Så när han tekar så har han bra statistik.
Ja, jag var lite så här skraj för att du skulle tvinga mig att gissa på någonting. Och jag tänkte, har inte Leon Bristedt tekat ganska bra?
Du ska få gissa snart igen, men inte nu.
Nej, och jag var glad att du inte... För jag hade kunnat trampa helt fel där också. Men vågar jag ställa en liten fråga till dig där om hur högt man ligger, de som verkligen... är i topp. Ted Brithén var högt, sa du. Vet du vad de allra bästa ligger på? Är det ungefär i den här heten, va? Det brukar inte vara så mycket högre.
Nej, än... alltså det jag minns från när jag kollade den här statistiken är ju att Ted Brithén tror att han var femma på 57% och ledde gjorde som han brukar göra, Joel Lundqvist Frölunda. Exakta procenten minns jag faktiskt inte.
Men det är ingen jätteskillnad.
Där någonstans. Sen tror jag väl Lundqvist kan vara uppe 60% däröver. Och sen har vi en slamkryper också, Tyler Keller, 100%. Hur många gånger har han tekat, tror du?
En!
Exakt! Det där får inte alla kvalar in i statistiklistan.
Ja, där fick du vatten på din kvarn.
Mm. Vill du ha en spaning till?
Är det nu jag ska gissa?
Ja, du ska nog få gissa en gång nu för att ha lite dynamiskt.
För att lyssnarna ska få ha roligt och skratta åt mig.
Nej, för att de också ska få lyssna. Jag har ingen annan att fråga nu, så nu får du liksom vara försökskanin.
Daniel Roth, kom hit snabbt nu. Jag ringer upp dig och har dig som min livlina.
Du, jag lovar att Daniel Roth kommer också gissa på detta när han lyssnar på det här. Hemma på kammaren.
Ja, kör!
Vi ska prata lite special teams, inte supermycket men egentligen bara beröra den statistiken. Vi ska börja med boxplay, och då gissar jag såklart, eller då vill jag såklart att du ska gissa vad Rögle ligger till i boxplay-statistiken i SHL just nu.
Du, innan jag ska gissa ska jag säga så här. Be mig inte gissa på powerplay-statistiken, för då kommer jag ha rätt. För den har jag redan tittat på.
Nej, okej.
Okay. Så att, det hade inte varit schysst mot dig.
Eller mot lyssnare kanske. Nej, eller mot lyssnare. Men lämnar vi bara fem minuter.
Däremot har jag faktiskt inte kollat precis nu på boxplay-statistiken.
Bra.
Men jag vet att jag gjorde det någon gång typ innan förra gången vi gjorde Röglepodden. Och om jag minns rätt så låg de inte jättehögt då. Så jag misstänker att de inte gör det nu heller. Jag drar till med en gissning. Sjua säger jag.
Fel. Nej, du ska behöva inte fortsätta gissa.
Är jag långt ifrån?
Mm.
Aj.
Du ska neråt. Långt ner.
Neråt?
Mm.
Är de sämre alltså?
Mm.
Tia?
Neråt.
Tolva?
Neråt.
Nej.
Jo.
Är de sist?
Ja.
Oj, ja, det var ju skönt att jag i alla fall trodde lite bättre än vad det var. Men oj, de är så sämst.
När vi kollade senast och hade med dig i podden, och jag tror att det var under hösten någon gång, så låg de där 7-8 någonstans. Helt okej facit. Men nu har... det har runnit mycket vatten under broarna, som man brukar säga. Skellefteå har bäst boxplay i serien procentuellt då. Nästan 82%. Malmö 2 på samma liksom procentsats, 81,82. Luleå 3 och Brynäs 4, Frölunda 5. Och sen hoppa neråt statistiken så är alltså Rögle på 68,18 nu. Så det är stor
diff. Det är ingen bra siffra.
Nej.
Det är inte alls någon bra siffra.
Och jag blev lika överraskad som du för att det har liksom inte varit... Ibland får man en känsla för saker, men att... Ja, men de släpper in mål i boxplay hela tiden, men jag har inte... Jag har varit slapp om att jag inte har noterat det, men det har inte varit riktigt min känsla att nu måste jag in och kolla boxplay-statistiken, för det måste ha hänt någonting.
Du är lite som en vinge. Du är mer offensivt lagd och det är där du ska snurra och ha dig.
Mm, det är som Ludvig Larsson sa om att spela forward. Man har lite mer offensiv frihet. Jag känner mig också så. Näst sist i den här statistiken på boxplay är alltså Djurgården med 70,27 och sen följer då Oskarshamn där.
67 och, sa du någonting?
68,18 om du vill ha decimalen också. Du vill ju!
Ja, det är faktiskt en väldigt blek siffra. Det är en väldigt blek siffra för er som inte är vana att kolla på boxplay-siffror.
Brukar coacher och spelare prata om att special teams är viktigt i slutspel?
Ja, och man brukar också prata om att lägga ihop de två spelformerna och få det till över, ja vad det nu är.
Ja, precis.
Någonting.
Men apropå...
Över 100 är det va? Tror jag.
Nej, det vet jag.
Jo, om man lägger ihop de där procentsatserna och får det till över 100 så är det godkänt. Det är något sånt där.
Ja,
och då det... når inte Rögle riktigt upp till 100 kan jag säga.
Nej, men det känner jag igen. Och apropå då vad som måste funka i det långa perspektivet så är ju, alltså när det blir slutspel och när de drar ihop sig och allt det där så är ju detta en spelform som såklart Rögle måste upp i. Sen kan man titta på, ja, alltså de har ju spelat, vi har varit inne på det innan också, med relativt få boxplay, men Frölunda har till exempel spelat ungefär lika få och Malmö inte långt ifrån heller. Så att, det är en siffra som de säkerligen inte alls är nöjda med.
Däremot är de betydligt nöjdare när du vänder på tabellen, eller ja, vänder och vänder, inte på den tabellen, men i den andra spelformen powerplay.
Ja,
för då är de två.
Precis, vi börjar med det negativa och det positiva är ju powerplay-statistiken där det är Rögle och Frölunda som är i topp och de är väldigt nära varandra. Frölunda är etta på 29,63 och Rögle är tvåa på 29,58, så det är en väldigt, väldigt, väldigt liten skillnad mellan de två lagen. Växjö är trea apropå torsdagens förmodade match och gårdagens match då för övrigt. Mellan Rögle och Frölunda SHL så är det ju en PP-match som väntar i Småland också som kan bli avgörande. Sen är Timrå 4, Skellefteå 5. Och i botten av powerplay-statistiken hittas nerifrån Örebro, Färjestad och Malmö.
Ja, det där är intressant för alla lag och intressant för alla oss som följer lagen.
Var det kul med siffror?
Ja, eller? Det var kul med siffror. Mm. Rögle ska alltså fortsätta med sitt powerplay men definitivt lägga fokus på boxplay.
Ja.
Ja. Ska vi ta mina noteringar? Nu ska jag låta dig få gissa också.
Nej.
Jo.
Och så får man tillbaka kaka här. Det känns inte bra.
Ja, precis. Du... Alltså, vilken spelare i Rögle är mest utvisad? Kan vara en liten slamkrypare det här.
Räknar du matchstraff då räknar...
Fast vi kan egentligen ta... Du kan få ta antalet två minutare eller totala summan. För det är samma spelare.
Totala summan? Oj, då måste jag tänka. Vem har fått matchstraff och sånt den här säsongen? Sånt här minns ju inte jag alltså.
Dra till med någon kanske? Som du kanske inte hade tänkt dig.
Fick inte McKiernan något matchstraff?
Ja. Nej, men det är faktiskt Leon Bristedt.
Åh, vad störigt. Ja, nästa spel. Nu låter det som man efterhandskonstruerar så jag säger ingenting ens.
Men du har sett honom åka ut och vara frågande. Varför fick jag den här tvåan?
Han fick ju det här matchstraffet som inte var något matchstraff.
Precis.
Det mot
precis.
Frölunda.
Ja, jag... Be mig inte rekapitulera match.
Men du vet
match.
Situationen jag menar när det blir ett hej hallå efter,
just
efter
det. Just det. Men ta bort det där matchstraffet så är det fortfarande så alltså att Bristedt, om man bara skulle titta på två minuter så skulle han ligga delad fyra i utvisningsligan. Han har tagit 9-2 minutare. I och för sig, han har en 5 minutare också, så det kanske inte är helt sant. Ja, jo, men ändå så. Den som toppar och tagit flest 2 minutare, det är Marcus Sörensson. Färjestads Gustav Rydahl, 15 stycken. Men den som toppar hela utvisningsligan på 66 minuter, det är Marcus Sörensson i Djurgården. Det är ju ingen riktig spaning. En notering mer.
Det är statistik.
Ja, det är statistik.
Stort.
Något som, ja. Men en annan statistikkolumn som vi inte har pratat så mycket om, det är ju faktiskt juniorernas poängliga i SHL. Vet du hur det ser ut där?
Hur ser det ut där då? Där borde William Wallin vara hyggligt högt.
Stämmer.
Han kan inte leda kanske. Tvåa, trea.
Är du väldigt bra på det. Han är trea. Leder gör Joel Nyström i Färjestad på 12 poäng. Tvåa Simon Edvinsson, Frölunda, också 12 poäng. Sen kommer William Wallinder. Han har gjort 4 mål, 7 assister, 11 poäng. Vem ligger fyra då?
Det kan väl... Kan Marco Kasper göra det?
Han ligger femma.
Ja, det var det nära i alla
fall. Vem är fyra då?
Det är väl också en Rögle-spelare då? Ja. Som du säger, ja men gud. Sjödin.
Ja, bra! Du är vaken idag, Linus.
Åh, vad skönt.
Fyra, Linus Sjödin. 4+4, 8 poäng. 5 är Marco Kasper. 4+2, 6 poäng. Så Rögle, alltså 3... juniorspelare på topp 5 i SHL. Det måste man väl ändå bara lyfta fram som starkt jobbat.
Det måste man. Starka statistikspaningar igen. Ja. Vi kryggar i varandra i det här avsnittet. Verkligen.
Ja, vi passar på nu när Daniel inte med. Det kan vi prata hur mycket siffror som helst.
Ja, det älskar vi. Jag hoppas att alla som lyssnar älskar det också.
Ja, okej. Okay. Mm. Vi känner väl oss färdiga här.
Ja, tråkigt nog, för det har varit en väldigt trevlig timme.
Ja.
Men så är det väl.
Så är det.
Vi får en ny chans nästa vecka, det är det som är det här.
Och då får vi hoppas att vi får fortsätta prata hockey med er, även om vi inte har direkt kontakt med er som lyssnar. Men vi vill ju gärna prata hockey mer än ett virus.
Ja, låt oss först och främst, som du säger, att hoppas att det är matcher och situationer som är på isen som vi dissekerar nästa vecka.
Och när vi kommer tillbaka nästa vecka, om en vecka, så kan det vara så. Kan vara så, med dubbelt kan vara så, att Rögle är klart för CHL-final.
Mm, då har vi lite att analysera med andra ord.
Om det nu är så.
Mm.
Ja, något som du vill föra vidare som en slutkläm här i programmet?
Jag vill tacka vår trogna samarbetspartner Vågen Försäkringsbyrå.
Toppen!
Du gör 2 tummar upp här igen. Ja. Det gör jag också.
Ja.
Vi avslutar den här veckans avsnitt med 4 tummar upp helt enkelt, och på återhörande nästa vecka, eller?
Ja, och tackar er som har lyssnat.
Såklart. Ha det bra.
Hej då.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.